Vi människor har alltid rest. Från början till fots eller på hästryggen. Så uppfann någon hjulet och vi kunde färdas med vagn och så småningom med bilar, bussar och tåg. Resandet har gjort världen mindre, gett oss varor från andra kontinenter och nya vänner. Och ett av de företag som drivit den här utvecklingen är Transdev, som den här podden ska handla om. I tre avsnitt kommer jag, som heter Fritte Fritsson, att guida er genom Transdevs 80-åriga historia i Sverige. Ni kommer att få möta några av de personer som sett till att Sverige rullar och lära er mer om hur vi reste förr och hur vi reser idag. Och i det här avsnittet som börjar ungefär vid millennieskiftet kommer det handla en hel del om tåg och båtar och dessutom så blickar vi in i framtiden. Välkomna säger jag till Eva Tiseus, marknads- och kommunikationsdirektör på Transdev och Anders Ekman, affärschef för Öresundståg.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ja, tog du tåget till Stockholm idag?
Igår faktiskt.
Igår,
ja. Det gäller att vara förberedd.
Ja, men så är det. Precis, det gäller att ha lite ställtid. Sådär.
Absolut.
Ja. En skön hotellnatt.
Ja.
Ja, härligt. Anders, det känns som att Transdev var på hugget när det gäller tågtrafik runt millennieskiftet. Kan du berätta lite om det här?
Ja, men det kan jag göra. Och det är som du säger, på hugget. Och järnhjulen kom ju in här på riktigt vid millennieskiftet. Alltså med Roslagsbanan, tunnelbanan, lokalbanorna Stockholm. Och även då Nockeby och Tvärbanan. Så att det här var ju, det är liksom en era. Mm. Nytt trafikslag kommer in och dessutom så, det är ju människor kvar som har jobbat med det här. Man lyckas ju dessutom drifta det här på ett väldigt bra sätt. Mm. Och uppfylla stor samhällsnytta.
Just det, men Eva, var det här en medveten strategi från företaget? Eller?
Ja, absolut. Det var ju en stor satsning och man ville verkligen bredda verksamheten till tåg. Och det var inte bara i Sverige utan det var i Tyskland, det var i USA. Så att, det är ju fortfarande ett väldigt intressant segment för oss naturligtvis idag.
Just det. Men vad är de stora skillnaderna egentligen mellan att jobba med busstrafik till exempel och tågtrafik då skulle ni säga?
På tåg så har vi Trafikverket. Som vi samverkar med väldigt mycket. Kanske då till skillnad från gummihjulen. Och de blir ju en partner för oss att garantera framdrift. Det är nog en ganska påtaglig skillnad. Mm. Skulle man prata med Trafikverket så lägger de ungefär 98% av trafiklinjens frågor på spår. Och 2% på väg.
Ja.
Och det påverkar också oss.
Precis, för det tågnätet det är ju liksom ett ändligt eller ett finit system på ett helt annat sätt. Även om vägarna har ju sitt kapacitetstak. Men det är fler operatörer som ska samsas och sådär. Det är ett ganska intrikat spel med resurserna där kan jag tänka mig.
Absolut.
Ja. Och då vill man som enskild operatör då ha de bästa tiderna på banan och kunna komma fram när man då vill och sådär.
Ja, det är klart. Det är ju så. Alla pratar ju för sitt på något sätt. Va? Men här tycker jag branschen är ganska mogen och man lyckas lösa de här konflikterna eller intressekonflikterna i en process och man gör det faktiskt väldigt bra.
Men hur är det egentligen att köra tåg idag? Jag fick tidigare en pratstund med Eddie Guldvinge som skolat om sig från restaurangbranschen till att idag jobba som tågförare. Du berättar, jag är lite nyfiken. Du har en bakgrund inom restaurangbranschen, men nu jobbar du som tågförare. Hur kom det sig att du bytte bransch?
Jag var väl lite vägskäl i livet. Jag tänkte att nu ska jag skaffa mig ett riktigt jobb, så att säga.
När du jobbade inom restaurangbranschen, vad gjorde du då?
Jag började i garderoben och gick hela vägen via diskblock, bartender till restaurangchef.
Ja, ah, okej. Okay. Och har säsongat en hel del också?
Jajamän, körde Åre Gotland många år.
Okej, när du var färdig tågförare, var började du jobba då någonstans?
Jag började direkt på Transdev Uppland och körde upp tåget.
Mm. Och det gör du än idag?
Jajamän. Ja.
Är det ett ensamt jobb att vara tågförare?
Nej, jag tycker inte det. I och med att vi kör inte så långa sträckor så byter vi ände så att säga i tåget ganska ofta. Och då träffar vi alltid kollegorna.
Hur upplevde du när du kom in i Transdev och mötet med ombordpersonal och tågförare? Hur blev du mottagen tycker du?
Väldigt bra. Jag trivs som fisken i vattnet. Och det är väldigt kul att vara i en bransch, en servicebransch där det möter helt andra utmaningar än vad jag har varit med om tidigare.
Men du som har jobbat inom en servicebransch och kommit till en annan servicebransch, vad har du några liksom, tankar kring likheter och skillnader?
Man möter ju mycket människor och det är väl lite liknande scenarion många gånger. Det är ju, ibland får ju folk vänta, vare sig det är på tåg eller på mat.
Just det. När det blir förseningar då, även om ni är väldigt punktliga, jag antar att information är A och O.
Ja. folk är väldigt förstående och man är väldigt tydlig med vad som har hänt och varför.
Mm. Är det något mer kring upplevelsen att börja som tågförare? Någonting som du kommer på sådär? Som...
Ja, nej, men jag får väl många gånger så får jag liksom nypa mig i armen och inse att jag kör ju faktiskt här. Det är ju superstora fordon liksom. Det är lite pojkdröm liksom.
Ja, och där kör Eddie Guldvinge längst fram.
Ja, precis. Ja. Där sitter jag och spakar liksom.
Underbart. Hur länge kommer du köra tåg då?
Ja, förhoppningsvis tills jag inte orkar gå längre. Ja, nej, jag trivs väldigt, väldigt bra. Jag är väldigt nöjd med mitt karriärsbyte.
Ja, vad kul. Förutom att du själv ska köra så länge du kan, hur ser du på framtiden inom tågbranschen?
Jag tror ju absolut inte att det blir mindre tågtrafik. Det känns som att samhället är på väg åt det hållet, att vi ska köra mer miljövänligt och köra på el. Förnybar el, det är ju så miljövänligt det kan bli.
Hur är blandningen män och kvinnor och olika nationaliteter och sådär?
Förvånansvärt god.
Ja.
Det var väldigt kul att komma in på Transav Uppland och säga att vi är nog nästan 50-50 på nästan både tågvärdar och förare.
Ja, vad kul. Finns det folk från lite olika länder också? Eller?
Jajamän.
Det gör det.
Ja.
Ja. Ja. Trevligt, det låter som en bra mix och det låter som att du har det bra på jobbet.
Jag har det verkligen bra på jobbet.
Eva och Anders, har ni det bra på jobbet?
Absolut.
Vi lever drömmen, skulle jag säga.
Ja. Ja, men det känns kul att höra Eddie berätta att han verkligen gillar sitt jobb.
Verkligen.
Ja. Har ni själv testat att sitta längst fram på ett tåg?
Nej, tyvärr inte jag, men nej. Anders förmodligen.
Jag har gjort det naturligtvis, men jag har aldrig spakat det av naturliga skäl. Jag är inte lokförare.
Av säkerhetsskäl kan man säga.
Absolut. Och det är ju, man vill ju fortfarande vara där. Det är lite som Eddie säger, det är liksom en dröm. Mm. Men om man befinner sig där så måste man också vara på det klara med att det här är lokförarens arbetsplats. Där är han vd.
Mm.
Och han bestämmer om man får vara där eller inte.
Mm. Det är väl en bra riktlinje.
Absolut.
Anders, du har jobbat mest med tågtrafik i södra Sverige.
Ja.
Med Krösatågen i Småland och med Öresundstågen som binder ihop södra Sverige och Danmark. Det måste ju vara utmanande att jobba över nationsgränserna. Vi kör inte ens på samma sida om rälsen.
Men det är utmaningar. Och dessutom är det en väldigt omfattande trafik. Vi kör alltså över ett tåg var 20 minut över bron. Så det är ju omfattande dessutom. Och ett väldigt viktigt uppdrag. För det är en region och inte bara liksom Malmö och Köpenhamn.
Men du, helt ärligt, hur är det att jobba med danskarna då?
Vi har kulturskillnader, det har vi, absolut. Och jag tror att om vi upplever dem svåra så upplever de också oss så som svåra. Mm. Fördelen i Öresund är att med så tät trafik och med ett så tajt samarbete så kommer det att bli loss på de här frågorna.
Ja, men nu har ni kört i snart 10 år. Men märker du någon skillnad där liksom, de här olika nationella kulturerna, företagskulturerna börjar blandas mer?
Det kan jag inte säga att jag gör faktiskt.
Nej.
Utan mer att alla har hittat en form.
Ja, precis. Man respekterar varandra.
Ja, ja, absolut.
Det är gott nog.
Ja.
Ja. Apropå kulturen så är ju Transdev en arbetsplats med människor från hela världen. Jag läste någonstans att ni har haft medarbetare från över 100 olika länder. Eva, hur tänker ni generellt kring mångfaldsfrågor? Är det någonting ni arbetar aktivt med?
Ja, men alltså mångfald ser vi ju som något berikande inom företaget. Mm. Vi är ju också i en bransch med ett väldigt stort rekryteringsbehov. På alla våra olika färdslagsdiscipliner behöver vi folk. Så vi är väldigt positiva till att jobba mycket med välkomnande, inkludering, utbildning, att få alla att bli trygga i sina yrkesroller och också i det svenska samhället naturligtvis. Mm. Så vi har jobbat med digitala utbildningar och Anders har säkert exempel på vad man har gjort i Krösa eller Öresund. Och...
Jo, men jag har faktiskt det och som du säger, vi har jobbat med det här och jag fick ett kvitto faktiskt 2013 på att vi verkligen var på rätt spår. Vi höll på att starta upp tågtrafik mellan Växjö och Hässleholm och behövde rekrytera ungefär 70 medarbetare på ett par månader. Och det var intervju som nästan var som speed dating där, va? Och det kommer in en anställd, han blev anställd såklart, alla kvalifikationer på plats och jag ställer frågan, varför söker dig till oss? Och då berättar han för mig att jag har förstått när jag går runt i Växjö och pratar med människor att ni skapar en mångkulturell arbetsplats. Och det är det som vi har haft som mål, att ha en arbetsplats som speglar samhället. Och det var ett fantastiskt kvitto att få.
Mm. Men jag kan tänka mig att vissa jobb, som till exempel busschaufför, alltså det kan vara ett bra instegsjobb att komma in i Sverige, för att du kanske inte behöver prata svenska perfekt från början. Du ska lära dig köra buss, och sen kan språket komma när man då, ja, så successivt.
Ja, du behöver ju ha en viss nivå på svenska språket såklart, men vi hjälper ju också till då med digitala utbildningar och så, för att höja den nivån, och just på bussförarspråket, för det finns ju rätt mycket termer som man kanske bara använder som bussförare.
Just det.
Som man inte använder i vardagspratet.
Just det, backspeglar och växlar och sånt. Kanske lite mer avancerade ord.
Ja, men precis. Ja.
Ja. Ibland händer ju saker lite mer slumpartat, som när Veolia, som företaget hette då, köpte upp några vagnar och började köra tåg mellan Stockholm, Göteborg och Åre. Det var väl i samband med något alpint mästerskap, tror jag.
Precis.
Och det här blev starten på en verklig utmanare till SJ, eller hur? Kan ni berätta lite grann om det?
Ja, men verkligen. Det började redan 2006 när ett tåg hade kört av vid en växling uppe i Luleå. Och då fick vi ett erbjudande om att köpa några skadade vagnar. En skadad vagn och så några vagnar till då. Och det blev starten på utmanartåget, som vi kallade det, som kom igång då 2007 till det här alpina VM:et. Och därefter har vi följt liksom hur marknaden då har avreglerats. Så vi var först ut med nattågstrafik, sen blev det veckoslutstrafik. Och 2010 när marknaden öppnade upp helt, och då har vi kunnat köra dagliga avgångar med dagens snälltåg då.
Just det, för att det var inte så länge sedan som representanter för svenska regeringen ville satsa mer på nattåg. Försöker koppla ihop Stockholm med Hamburg och Malmö med Bryssel, tror jag det var. Hur ser ni på det här resandet utomlands? Är det någonting ni är intresserade av?
Ja, men alltså, vi har ju redan trafik utomlands, och vi kommer också etablera ny trafik ner till säsong till Alperna, och också ner till Hamburg är tanken, att vi ska kunna köra via Danmark till Hamburg till Berlin. Så vi är ju väldigt positiva till trafik till kontinenten. Däremot så kanske vi inte tyckte att man behöver upphandla den trafiken. Det finns ju redan kommersiella aktörer som kör. Men om regeringen nu vill det, så får vi ju se över vad det innebär och kan innebära för oss.
Just det, men Transdev, som en sån stor koncern som har de här kopplingarna till stora delar av Europa, är det en fördel för er då att kunna finnas i flera länder från början, eller?
Ja, men vi har haft jättebra samarbete med våra tyska kollegor när det gäller tågtrafiken till Tyskland, och det har hjälpt oss väldigt mycket att kunna få till bra kontakter och etablera oss där. Mm. Så absolut. Mm.
Anders, Öresundstågen har ju blivit en stor del av tågtrafiken i södra Sverige. Mm. På både kort och mellan lång distans, får man väl säga. Ni kör väl ända till Kalmar och sen via Köpenhamn till Helsingör och
precis,
till Göteborg. Precis. Också.
Eller? Ja, så är det. Ja.
Men finns någon gräns för hur långt Öresundståg kan sträcka sig egentligen?
Det är ju lite grann en fråga om politisk vilja. Jag skulle inte ha någonting emot att man skulle dra Öresundstågen hela vägen upp till Jönköping exempelvis. Därför att där finns det ett gott resandeunderlag ner mot Kastrup. Det tror jag skulle vara en fördel för Öresundstågen i framtiden.
Mm. Och vem bestämmer om det blir så då?
Politiska beslut.
Ja.
Det är så.
Ja, precis. Ja, det är bara vänta och se. Nu växlar vi spår ett tag och beger oss ut till havs. Tack Anders och Eva för att ni vill vara med i podden.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och så säger jag hej och välkomna till Bertil Pevantus, som är vd för Styrsjöbolaget, och Sara Nordström, affärsutvecklingsdirektör på Transdev.
Tack.
Hej.
Hej, hur kom ni hit idag då?
Jag åkte lite bil faktiskt, och sen gick jag en bit.
Ja, det är coronaanpassat.
Ja, Bertil, faktiskt. Ja, men vi...
Jag åkte först med mina egna båtar, eller våra båtar. Jag bor ute i skärgården.
Okej, okay, så du har...
Jag är i verksamheten.
Du känner av hela tiden hur det drivs.
Och sen har jag åkt tåg.
Ja.
Idag.
Trevligt, ja. Trevligt. Styrsjöbolaget är en del av Transdev-koncernen. Hur gammalt är Styrsjöbolaget från början egentligen?
Alltså, vi brukar säga att Styrsjöbolaget har historik sedan mitten på 1860-talet, när man började köra med ångbåtar ut i Styrsjö. Och man etablerade en badsocieté med varmbadhus och kallbadhus och restauranger och hotell. Men själva Styrsjöbolaget som företag etablerades 1922. Mm. Och sen dess har vi kört skärgårdstrafik.
Och hur länge har det varit en del av Transdev?
Sen 2003-2004 kom Transdev in då som Connex. och köpte styrsebolaget. Och på den tiden var jag befälhavare, jag körde båt.
Okej, okay, men du börjar jobba på båt och sen har du liksom, successivt jobbat på kontor och blivit vd.
Började i styrsebolaget 98 och började som däcksman. Okay. Och sen så blev jag befälhavare och 2005 kom jag till kontoret och blev teknik- och säkerhetschef. Mm. Och nu sedan 2010 är jag då vd.
Härligt. Men nu har ju du jobbat med båt stor del av ditt yrkesliv. Men finns det några speciella utmaningar du kan se att bedriva rederi jämfört med att transportera kunder på land?
Ja, om man ser till att vara kollektivtrafik till sjöss så är vi ju hänvisade till vattnet och där vi kan få bryggor. Och det är väldigt viktigt att vi får, ska man säga, smarta noder, smarta knutpunkter där vi kan möta buss, spårvagn, vi ska kunna cykla, vi ska kunna ha i viss mån bil. Så att båtens utmaning är lite grann att komma till rätt ställe så vi kan knyta ihop det med den övriga kollektivtrafiken.
Just det, ja, men precis, koppla ihop hela nätet på något sätt. Och sen några år så finns ni på ostkusten också, dels med Blydesundsbolaget och så Utrederi som ni förvärvade bara här om året. Men Sara, är ni färdiga nu med expansionen till sjöss eller?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Vi söker ju hela tiden nya möjligheter att bygga mobilitet och jag tror fortfarande det kommer att finnas jättemycket mer att göra. Och sjötransport är ju många gånger jättebra lösning för att bygga liksom hela kollektivtrafiklösningen. Och ofta kan det ju faktiskt vara mycket mer hållbart ur ett miljöperspektiv. Så att nej, hittar vi något som är spännande så är vi absolut intresserade.
Ja, just det.
Jag är inte färdig.
Nej, och jag måste bara säga, jag var faktiskt på invigning, jag tror det var förra veckan, då vi invigde en sån här snabblinje från Vaxholm till Stockholm, båt. Och så att det finns ju massa mer att göra. Och jag tycker det verkar som politikerna har fått upp ögonen för att båt är en viktig del av helhetslösningen.
Mm. Och det är ju också så i både Göteborgs och Stockholmsområdet att det finns liksom rika skärgårdar och mycket folk som bor både året runt och att det finns en stor sommarturism också. Och det skapar ju då möjligheter för att jobba med båttrafik som en del av liksom totala infrastruktursystemet.
Ja,
och vi har en annan fördel. Vi har väldigt sällan trängsel.
Precis. Jag tänkte precis på den också.
Vattnet är faktiskt outnyttjat, om jag ska vara helt ärlig.
I förra avsnittet så pratade vi en del om hållbarhet. Och då undrar jag ju såklart, hur är det med dagens båttrafik? Är det bara smutsig fartygsdiesel eller finns det några alternativ?
Det är väl i viss mån sant det du säger att utvecklingen börjar oftast i land. Kraven är oftast högre i land. Men vi har dem på oss också. Vi kommer hack i häl på landburen trafik och idag har vi redan elektrifierade färger. Vi har hybridlösningar. Vi jobbar mycket med bränslebesparing. Bara som ett exempel, Styrsöbolaget börjar med ett bränslebesparingsprojekt Smart körning 2010 och idag förbrukar vi 25% mindre bränslevolym än vad vi gjorde när vi började 2010. Vi jobbar också med alternativa bränslen, förnyelsebar olja. Så att visst, vi jobbar jätteaktivt med detta och vi måste, ja, om vi ska vara en del av kollektivtrafiken så måste även skärgårdstrafiken blir hållbar.
Jag tänker bara spontant att man kanske romantiserar båttrafik lite grann. Man tänker sig någon så här inombordare som tuffar in i Hundebostrand med lite nyfångad makrill och så att båttrafiken går lite under radarn.
Yrkessjöfarten gör inte det, utan den är väldigt väl reglerad och styrs av både flaggstaten men även i samarbetet med övriga världen och Europa.
Men, och oavsett det så har ju vi en hög ambition. För det har ju vi för hela bolaget, inklusive också båtverksamheten, att bidra till hållbarhet och bli mer miljövänliga.
Och vi har ju hybridiseringsprojekt igång, eller båtar igång. Precis. Rex, en båt som Blydesundsbolaget kör, som faktiskt Styrsöbolaget byggde 1937. Så det blev cirkeln sluter. Men den är en hybridbåt idag. Ett fartyg från 1937.
Men det är fascinerande att man kan ta så gamla fartyg och göra det till något modernt.
Och det är det jag tror är fartygens fördel. Vi har ju fartyg som är byggda 1954. Vi har fartyg som är, ja, i Blidösund. Det är i och för sig en ångbåt, men den är byggd 1911 och den är fortfarande i trafik. Alltså man har en möjlighet att rekonditionera gammalt tonnage. Så att investeringen är ju verkligen långsiktig. Vi skriver inte av, eller behöver inte skriva av den på 10 år. Vi kan ha den i 100 år. Men vi måste byta motorer.
Just det. Och det är väl miljövänligt istället för att skrota en bil eller en buss eller vad det kan vara efter en betydligt kortare tid.
Om vi ser på livscykelperspektivet så är det ju otroligt hållbart.
Ja, bra. Så båttrafiken har ju en liksom inbyggd konkurrensfördel på det sättet. Sara, hur skulle du beskriva Transdevs utveckling under de senaste 10 åren? En stor fråga.
Ja, vi precis som andra digitaliserar. Både internt och externt. Om man tittar tillbaka ett antal år så har vi satsat väldigt mycket på det externa, kund- och resenärspåverkande. Och nu är vi inne i en period där vi mer fokuserar på det interna. För vi har en resa att göra och vi har gjort många steg och tar steg nu för att digitalisera interna processer.
Vad har de för konkret betydelse för era medarbetare?
Det är att man kan fokusera mer på sitt kärnuppdrag, det man blev anställd för. Vi vill få bort allting som stjäl tid från det. Massa administration, fylla i papper, Excel-mallar, jämföra siffror mot varandra, rätta fel i olika system, ja, och så vidare och så vidare. För att man på ett enklare sätt ska fokusera på det som är ens uppgift. Men också för att det ska vara lättare att till exempel nå sin chef, stämma av någonting, kunna byta schema eller någonting sånt på ett bättre sätt. Kanske också kunna följa sin affär, alltså hur går det här kontraktet, levererar vi i enlighet med de krav som finns eller inte. Dessutom så ska man på ett enklare sätt kunna få information, lämna rapport. Till exempel anmäla avvikelser, få återkoppling på vad som har skett eller när någonting kommer att ske. Helt enkelt underlätta allt onödigt ifyllande i olika system och på olika papper.
Det låter smidigt. Det ligger i tiden också att kunna fokusera på det man verkligen är anställd för.
Ja. Jag tänkte en annan grej som jag tycker är superimponerande, det är det här med de självkörande fordonen. Det tycker väl alla kanske. Men det är ju ett forskningsprojekt som vi är med i Linköping. Och där vi testar hur det kan fungera i framtiden och hur det ska vara utformat.
Precis, många pekar ju på att det är framtiden. Och jag menar, vissa system funkar ju på det sättet redan. Köpenhamns metro till exempel är förelös och det finns ju många andra sådana system. Men vad innebär det för företaget? Vad innebär det för alla de som kör buss eller tåg? Ja. Mm.
Jag tror det kommer att bli så här att rollen förändras.
Man är mer en ombordvärd på något sätt. Då.
Service, hjälpa till, guida rätt. Och det har man ju sett också med, ja men liksom med AI-teknik som många tyckte var lösningen på allting. Att det kommer ändå frågor där AI inte vet vad den ska svara, svarar fel. Och sen är det ju en säkerhetsaspekt också. Så att jag tror att det kanske blir förändringar, men jag tror liksom det här med att finnas i bussen, att hjälpa passagerarna, det kommer fortfarande att vara något som en kärnleverans i vår affär.
Bertil, på båtsidan då, tror du att det kommer att åkas styrmanslöst till Brännebrygga i fortsättningen, eller?
Ja, både ja och nej. Alltså det blir väldigt likt det som Sara säger där egentligen. Man har ju projekt i den lite större sjöfarten redan framme där man pratar om det här. Och det är rollerna. Morgondagens sjöman kommer nog kanske vara antingen en serviceinriktad person som servar nere i salongen. Mm. Eller så är det en övervakande roll. Mm. Systemen finns ju redan. Vi har dem redan ombord idag. Mm. Det gäller bara att koppla ihop dem. Helt autonomt tror jag kanske inte att det blir inom skärgårdstrafiken de närmsta åren.
Nej.
Men systemen finns, vi kommer nog få en mer övervakande roll.
Transportbranschen är väldigt förändlig idag. Den är avreglerad och man jobbar med upphandlingar av olika slag. Hur förändrar det arbetssättet och liksom Transdevs filosofi, skulle ni säga?
Ja, men vi har ju liksom en anbudsstrategi som bygger på ett antal parametrar som ligger i linje med till exempel att vi är en mobilitetsaktör. Det betyder att vi vill ha en bred portfölj. Vi vill inte bara ha buss, även om vi just nu har väldigt mycket buss, så vill vi ha andra saker också.
Inte alla ägg i samma korg.
Inte alla ägg i samma korg. Men sen så, det är väl bara att konstatera, det är väldigt viktigt för oss att förhålla oss till våra huvudmäns krav. Visioner, utvecklingsplaner. Så klart ska vi försöka påverka dem också, men till syvende och sist, vi måste bygga och erbjuda tjänster som lirar med hur de har tänkt sig att det här ska utvecklas.
Just det, Bertil.
Och där tror jag vi kan vara väldigt bidragande. Vi kan hjälpa huvudmännen att förstå vad är det de ska ställa för krav i nästa upphandling. Och det tror jag vi framförallt kanske kan göra på den sjöburna kollektivtrafiken. Mm. Är vi med att ta fram till exempel hybridlösningar eller elbåtslösningar, så visar vi ju huvudmännen att det här går. Det är det här vi kan erbjuda er imorgon. Och på det viset så kan vi liksom inte styra, men vi kan hjälpa att föra den här utvecklingen framåt.
Men ni ska bli så bra helt enkelt att de kan inte helt enkelt säga nej till er i framtiden.
Vi ska visa vad som går att göra. Det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Om vi sätter oss och bara förvaltar våra vunna kontrakt, då tror inte jag att vi är framtidens entreprenör.
Och orkar engagera oss i att förstå, vad vill de framåt? Hur ser deras helhetsplan ut och vad kan vi bidra med?
Mm. Förutom automatisering och miljöaspekter, har ni några andra så här tankar inför framtiden, saker som kommer bli viktiga?
Mm. Jag hade en grej, det här med social hållbarhet och den lite större frågan. Det är ju något som både ökar i krav och någonting som vi själva vill jobba mer omkring. Och liksom, framförallt vad det gäller våra medarbetare. Hur vi ser till att de kan utvecklas på ett bra sätt och att vi är en attraktiv arbetsgivare, tänker jag. Mm. Och sen det här med energi, smart energianvändning. Nu när det blir mer och mer elfordon. Jag menar, vi kommer ju i december att vara störst i Sverige vad gäller elfordon. Ja, men då måste ju vi vara bäst på hur man är så effektiv som möjligt i driften av elfordon.
Ja. Men Bertil är ju på bollen.
Ja nej, men det är ju jätteviktigt att jobba med energieffektivisering. Men egentligen kan man säga all effektivisering. Alltså vi kan alltid göra saker lite bättre. Mm. För det tror jag vi missar lite grann. Vi är lite för dåliga på att marknadsföra de satsningarna vi gör. För det tror jag kan ge en positiv feedback tillbaka till oss som bolag. Mm. Om vi hittar på framsynta lösningar så måste vi också se till att folk som åker med oss får reda på det.
Nu har vi pratat om företagets första 80 år och nu ska vi kika in lite grann i framtiden. Vi ska höra hur Anna Höjer, Transdevs nytillträdda vd, ser på de kommande åren.
Jag älskar verkligen den här branschen. Få företag har viktigare uppdrag än att hjälpa människor att ta sig till och från jobbet, skolan, fritidsaktiviteter och framförallt möjliggöra att vi kan träffas. Att erbjuda så många trygga resor varje dag är förstås inte möjligt utan alla engagerade medarbetare. Så först av allt vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla er som varit med och byggt vår verksamhet under åren fram till idag. Alla ni som varje dag bidrar till att vår verksamhet fungerar. Hjärtligt tack! I Sverige har vi idag en kollektivtrafik i världsklass. Och vi har kommit långt i att skapa just gröna resor. Tågtrafiken går till 90% på el och nästan lika stor del av busstrafiken är fossilfri. Elektrifieringen går snabbt och skapar renare och tystare stadsmiljöer. Och vi har till och med påbörjat resa med självkörande fordon. På lite längre sikt kan vi förvänta oss än mer smarta och flexibla lösningar där vi som individer kan kombinera färdslag utifrån våra behov samt alltid vara uppdaterade på allt runt omkring oss, till exempel trafiksituation och alternativa färdsätt. Tyvärr har coronapandemin lämnat djupa spår hos många och den har också inneburit ett stort hack i den fina resandeutveckling som kollektivtrafiken har haft under flera år. Jag hoppas och tror att vi inom en inte allt för lång framtid kan vara tillbaka och fortsätta satsningen på ett smart resande. För det är absolut avgörande om vi ska nå våra klimatmål och hålla ihop samhället. Det är svårt att säga om de kommande 80 åren, men några saker vet jag. Och det är att jag ser mycket fram emot de närmsta åren. Och med vår imponerande historia i ryggen kan vi känna mod. För vi har vågat prova olika vägar framåt. Vi kan också känna styrka för att vi trots tuffa tider har överlevt och vuxit. Och inte minst känna stolthet för den samhällsinsats vi alla bidrar med dagligen. Nu fortsätter vi vår resa.
Anna Höjer, ny vd på Transdev, om var företaget är på väg. Och så säger jag tack till Sara och Bertil för att jag fick prata med er. Tack för att ni ville komma hit i podden.
Tack för att vi fick komma.
Jag heter Fritte Fritsson och bakom den här programserien ligger produktionsbolaget Creo och Transdev. Tack för att ni har lyssnat.